Att stänga Hormuzsundet, det ekonomiska kärnvapenalternativet. I Frank Herberts Children of Dune, 2003 miniserie, mitt i de virvlande intrigerna för att erövra eller försvara Arrakis, framträder en rakbladsvass sanning: det är inte den som kontrollerar kryddan, utan den som har förmågan att störa kryddan. Denna rad genomborrar imperiets fasad. I Herberts universum är kryddmelangen den ultimata resursen. Den förlänger livet, ger förutseende, driver veckrumsnavigering. Ändå ligger den verkliga makten inte i att skörda eller lagra den, utan i det trovärdiga hotet att skära av den. Den som kan stoppa flödet håller galaxen i strupen. Parallellen till den 6 mars 2026 är omisskännlig. Det moderna samhället drivs inte av krydda utan av energi, och den närmaste verkliga motsvarigheten till Arrakis sköra livlina är Hormuzsundet. En smal sjöfartskorridor som knappt är 50 km bred på sin smalaste punkt. Den transporterar ungefär en femtedel av världens sjöburna olja och cirka en fjärdedel av exporten av flytande naturgas, LNG. Under normala tider är detta flöde så konstant att det blir osynlig infrastruktur. Men den skenbara stabiliteten döljer en extraordinär sårbarhet. Den globala ekonomin är beroende av oavbruten passage genom en enda, lätt hotad flaskhals. Den pågående krisen har blottlagt denna skörhet. Efter de amerikansk-israeliska attackerna mot Iran från och med den 28 februari, operation Epic Fury, har Irans vedergällningsåtgärder, attacker mot fartyg och anläggningar, förklaringar om stängning och explicita hot mot alla fartyg som försöker passera, minskat tanktrafiken till nära noll. Hundratals fartyg, uppskattningar överstiger 150 till 200 tankfartyg och andra fartyg, ligger förankrade eller strandsatta i Persiska viken, oförmögna att röra sig. Produktionsstopp sprider sig utåt från Katarenergys Fors Majeure i Ras Laffan till skadade tankfartyg och stoppade flöden. Ändå är den avgörande mekanismen som stänger sundet inte rent militär. Robotar och drönare sätter scenen, men den osynliga utlösaren har varit finansiell kollapsen av sjöförsäkringar. Den osynliga utlösaren försäkringskollaps. Global sjöfart vilar på ett dolt skyddslager, skrovförsäkring, skydd och ersättning, POI, och särskilt krigsriskförsäkringar som huvudsakligen tecknas på Londons marknad, inklusive Lloyd's of London och International Group of POI Clubs, Guard, Skuld, North Standard, London POI Club, American Club med flera. Utan dessa förbjuder charteravtal segling. Långivare håller inne finansiering och hamnar nekar tillträde. Under krisens första dagar bedömde försäkringsbolagen risken som icke längre beräkningsbar. Stora aktörer utfärdade avbokningsmeddelanden för krigsrisktillägg i iranska vatten, Persiska viken, angränsande områden och själva Hormuzsundet, giltiga från den 5 mars 2026. Efter 72 timmars varsel från den 1 till 2 mars. Joint War Committee utvidgade högriskzonen till att omfatta hela Gulfregionen. Premierna för kvarvarande täckning har skjutit i höjden. Rapporter nämner hopp till en procent av skrovvärdet från 0,25% eller 12-faldiga ökningar i vissa fall. För en tanker värd 100 miljoner dollar stiger krigsriskpremier per resa från 200 000 dollar till 1 miljon dollar. Vilket gör passage ekonomiskt omöjlig för de flesta operatörer. Resultatet, en sjöfartsartär som är tekniskt öppen men ekonomiskt oanvändbar. Tankfartyg seglar inte eftersom ingen trovärdig försäkring står bakom dem. Ett fåtal järva fartyg kan köra mörkt, ice avstängd, men kommersiell trafik har kollapsat med 75-80% eller mer, utan oljeleveranser de senaste 24 timmarna per den 6 mars och endast sporadiska godstransier. Sundet är de facto stängt, inte av minor eller spärrfartyg, utan av försäkringsgivare i London som lägger på luren. En chock betydligt större än 1973. Oljekrisen 1973-1974 förblir referenspunkten. OPEC-nedskärningar och embargon minskade världens oljetillförsel med 7-12% i genomsnitt till den 9% underskott. Fyrdubblade priserna från $3 fat till $11-12 och tände ett decennium av stagflation. Hormuzstörningen 2026 är strukturellt betydligt större. 18-21% effektiv förlust av oljetillförsel, delvis av pipeline bypass från Saudiarabien. Förenade Arabemiraten ger begränsad lindring mitt i produktionsstopp och transitförlamning. 20-25% av världens LNG-export störd, Qatar och UAE volymer offline, LNG-marknader långt mindre flexibla än olja. Brist på petrokemiska råvaror och flottakapacitet borttagen genom strandsatta fartyg. Dagens just-in-time containeriserade försörjningskedjor säkerställer att chocken sprids snabbare och bredare än på 1970-talet. Panikens matematik. Kortsiktig energibehov är extremt oelastiskt. Elasticitetsuppskattningar -0,05 till -0,3. Konsumenter kan inte byta ut bilar över en natt. Industrier kan inte byta bränsle omedelbart. Och panik förstärker hamstring spekulation. 1973 producerade en mindre N-tecken 10% träff än 300-400% surje. En störning mer än dubbelt så stor, förstärkt av LNG-brist och sjöfartsförlamning, kan utlösa icke-linjär eskalering i obestämda scenarier. Nuvarande Brent-nivåer ligger runt $84-85. Upp 15-23% månad till datum mitt i volatilitet, med marknader som prissätter tillfällig varaktighet. Huvudsakliga prognoser begränsar långvariga fall till $90-120 eller $140 svansrisk, under antagande om kompensation och efterfrågedestruktion. Men om uppfattningen skiftar till obestämd stängning, frigör det psykologiska skiftet omodellerade extremer, potentiellt 800-1000% uppgångar till $600-$750, fat eller mer i full panik. Strategiska reserver, en begränsad buffert. IEA-medlemmar har 90 plus dagar nettoimporttäckning, plus överskott. Koordinerade utsläpp kan dämpa tidiga underskott. Men reserver är en nedräkning, inte frälsning. Aggressiva uttag riskerar uttömning sent på sommaren, hösten i långvariga fall, vilket tvingar fram ransonering eller utmattning och utlöser nya prisvågor när marknaderna konfronteras med försvinnande buffertar. Kaskaderande ekonomiska effekter. Störningen metastaserar bortom energimarknaderna och utlöser en kedjereaktion som sprider sig genom varje skikt av den globala ekonomin. Det som börjar som en lokal flaskhalskris förvandlas till omfattande strukturell skada, där högre energikostnader fungerar som en multiplikator över sammankopplade system. Effekterna ackumuleras över tid. Initiala prischocker ger vika för beteendeförändringar, utbudsbegränsningar, minskad produktion och slutligen djupa sammandragningar i aktivitet och sysselsättning. I ett obestämt eller långvarigt scenario accelererar dessa kaskader och förvandlar tillfällig volatilitet till systemisk skörhet. Sjöfart och global handelsförlamning. Den omedelbara och mest synliga spridningen sker inom sjötransporten. Bunkerbränslepriser stiger i takt med råoljan, medan krigsriskpremier redan har exploderat från till den 0,25% till 1% av skrovvärdet eller mer på dagar, vilket lägger till hundratusentals till miljontals per resa beroende på fartygsstorlek. Stora P&I-klubbar, Guard, Skuld, North Standard, London P&I-klubb, American Club, utfärdade avbokningar giltiga från 5 mars. Efter meddelanden 1-2 mars, vilket gör passage ekonomiskt omöjlig för de flesta. Strandsatta tankfartyg, över 150-200 fartyg rapporterade förankrade eller stillastående i viken, minskar den effektiva flottans kapacitet, vilket tvingar omdirigering runt Goda Hoppsudden för de som är villiga att riskera oförsäkrade eller högpremieresor. Dessa omvägar lägger till tusentals mil, veckor av transittid och massiv trängsel i alternativa hamnar. Fraktkostnaderna mångdubblas, supertankrar och containerpåslag når oöverträffade nivåer, med nödräkningar i tusentals per tåg på drabbade rutter. Konsekvenserna drabbar den globala handeln brett konsumentvaror, industrikomponenter, elektronik och råmaterial blir dyrare och försenade. Just-in-time-tillverkning saktar ner, lagerbuffertar töms och flaskhalsar uppstår i sektorer långt från energin. Hamnar i Asien, starkt beroende av gulfomlastningshubbar som Jebel Ali, möter köer medan exportörer i Indien till exempel basmatiris som fastnat i hamnar, och andra rapporterar miljontals ton immobiliserade. Nettoeffekten är bredbaserad inflation i handelsvaror som pressar företagsmarginaler och hushållsbudgetar lika hårt. Livsmedelssystem under belägring. Energikostnader genomsyrar jordbruket i varje skede och omvandlar en olje-LNG-chock till en djup livsmedelskris. Diesel driver traktorer, skördetröskor och bevattningspumpar. Naturgas är den primära råvaran för kvävegödsel, urea, ammoniak och sjöfart transporterar spannmål, oljor och processade livsmedel globalt. Gödselmarknader reagerar snabbt, ungefär en tredjedel av världshandeln med urea. En viktig kvävekälla passerar sundet eller kommer från gulfproducenter. Priserna har redan skjutit i höjden, ureabargisar i New Orleans hoppade från $475 ton före krisen till $520-550 ton inom dagar, upp $50-80 ton eller 11-17%, med rapporter om $60-80 ton ökningar på en vecka och potential för hundratals mer om det drar ut på tiden. Fosfat och andra näringsämnen följer liknande banor. Bönder som står inför vårplantering på norra halvklotet minskar applicering-mängder för att hantera kostnader, vilket leder till lägre skördar i kommande skördar. Transportinflation förvärrar smärtan, högre frakt- och bränslekostnader höjer landade priser för importerat vete, djurfoder och stapelvaror, vilket driver upp bröd, fjäderfä, fläsk, mejeriprodukter, skaldjur och andra nödvändigheter. I importberoende regioner, till exempel delar av Afrika, Sydasien, accelererar livsmedelsinflationen mot humanitära trösklar. Rikare nationer står ut med smärtsamma men hanterbara ökningar. Global livsmedelsproduktion, nästan hälften beroende av syntetiskt kväve, möter nedåtriktat tryck, med risk för brist och politisk instabilitet i sårbara områden. Industri- och byggkollaps. Energiintensiva industrier tar nästa smäll. Stålproduktion, kemisk tillverkning, cementugnar och tunga maskiner är alla beroende av billiga, pålitliga kolväten och eller liknande, ofta gasbalanserad. Inmatningskostnader blir ohållbara, stålpriser skjuter i höjden när energiräkningar dubblas eller tredubblas och marginaler försvinner. Kemiska anläggningar, petrokemiskt beroende, minskar produktionen eller stänger ner. Byggsektorn, en av världens största arbetsgivare, fryser under tyngden av skenande materialkostnader, stål, cement, asfalt och finansieringshinder, högre räntor mitt i inflationsrädsla. Utvecklar pausar projekt, infrastrukturprogram stannar upp, bostadsbrist förvärras i redan pressade marknader. Sektorns sammandragning återkopplar till arbetslöshet och minskad efterfrågan på relaterade varor, vitvaror, möbler, vilket fördjupar nedgången. Finansmarknader och kreditåtstramning. Finansiella system reagerar våldsamt på kollapsande tillväxtförväntningar. Aktieindex störtdyker när vinstprognoser kraschar inom flyg, logistik, detaljhandel, tillverkning och konsumentdiskretionära sektorer. Safe haven-flöden driver obligationsräntor till kaos, Kreditmarknader dras åt när banker höjer avsättningar mot stigande fallissemang och säkerhetsvärdeminskning. Likviditet försvinner precis när företagen behöver den mest för rörelsekapital eller säkring. Företags skuldbördor sväller under högre räntor, centralbanker kämpar med återuppblåst inflation och fallande intäkter. Strandsatta tillgångar i koldioxidintensiva sektorer förstärker förlusterna. Systemrisker från sammankopplade exponeringar, till exempel energirelaterade derivat, ökar smittorädsla. Arbetslöshetschock och den onda cirkeln. Den mänskliga kostnaden manifesteras i vågor av arbetslöshet. Energiintensiva sektorer tappar jobb först, flygbolag ställer in flyg, åkeriföretag parkerar fordon, kemiska fabriker säger upp personal. Ringarna sprider sig minskad konsumtion när hushåll allokerar mer till nödvändigheter som mat, uppvärmning och transport, drabbar detaljhandel, besöksnäring och tjänster hårt. Uppsägningar inom bygg förvärrar smärtan. Förlorad inkomst plus skenande kostnader för basvaror skapar en fattigdomsfälla. Hushåll skär ytterligare i diskretionära utgifter, vilket accelererar företagsnedläggningar och efterfrågedestruktion. Det som börjar som sektoriell sammandragning utvecklas till en bred recession eller depression i obestämda scenarier, där återhämtning kräver år för att återuppbygga förtroende, återstarta misslyckade företag och återställa försörjningskedjor. Dessa kaskader illustrerar sårbarheten i ömsesidigt beroende. Energi understödjer transport. Transport möjliggör handel. Handel upprätthåller industri och livsmedelssystem. Industri stöder sysselsättning och sysselsättning driver konsumtion. Skär av energigrunden och strukturen spricker lager för lager. Vid långvarig störning saktar den globala ekonomin inte bara ner. Den faller isär med återhämtningshorisonter som sträcker sig över årtionden snarare än år. Den försäkringsutlösta stängningen av Hormuz har redan visat hur en finansiell mekanism kan åstadkomma vad militär makt ensam kanske har svårt att upprätthålla, stoppa flödet och släppa lös systemisk kollaps. Iran som oväntad förvaltare att störa flödet för planeten. I en djup och ironisk vändning kan Irans handlingar, oavsett om de är avsiktliga eller framväxande, oavsiktligt placera landet som en oavsiktlig hjälte i kampen mot klimatförändringar. Den effektiva stängningen av Hormuzsundet genom att minska 18-21% av världens oljetillförsel och 20-25% av LNG-exporten tvingar världen till snabb, ofrivillig efterfrågedestruktion i en skala som internationella avtal som Kyoto och Paris aldrig har uppnått. Kyoto 1997 och Paris 2015 satte ambitiösa men frivilliga mål beroende av gradvisa övergångar, teknikspridning och nationella åtaganden. Ändå fortsatte globala utsläpp att stiga i årtionden, med ökad användning av fossila bränslen i framväxande ekonomier. En långvarig Hormuzstörning skulle dock kunna minska globala växthusgasutsläpp långt mer aggressivt. Mindre förbränning av olja och gas innebär färre CO2-utsläpp från förbränning, sjöfart, via omdirigeringar och minskade volymer och nedströmsindustrier. Om priserna skjuter i höjden till 800-1000% nivåer i långvarig panik och driver råoljan mot $600-$750 fat eller mer, kollapsar energiförbrukningen genom ransonering, nedskärningar, beteendeförändringar och ekonomisk sammandragning. Potentiellt minskande utsläpp med tiotals eller hundratals miljoner ton årligen och överträffa de stegvisa minskningarna från förnybar energi eller energieffektivisering under Paris. Detta överensstämmer slående med islamiska principer om miljövård. Koranen beskriver människan som kalifa, vicekung eller förvaltare på jorden, till exempel 2:30:6:165, anförtrodd amana, förtroende snedsträck ansvar, att skydda och balansera skapelsen snarare än att utnyttja den slösaktigt. Begrepp som att inte fördärva jorden, fasad FIA-lad 7:56, 30 timmar 41 minuter, och måttfullhet i konsumtion betonar att bevara resurser för kommande generationer. Irans störning, sedd genom denna lins, kan betraktas som en extrem tillämpning av planetariskt förvaltarskap genom att stoppa det okontrollerade flödet av fossila bränslen som driver klimatstörningar tvingade mänskligheten mot återhållsamhet, minskad utvinning och accelererad övergång bort från koldioxidberoende. Den strategiska lärdomen. Saudiarabien kanske pumpar mest olja, USA kanske har den största militären, energijättar kanske kontrollerar produktionen. Men ingen håller i den avgörande spak som denna kris har blottlagt. Den spaken är störning. Iran, genom direkta hot och försäkringsmarknadens rationella reaktion, har demonstrerat förmågan att stoppa flödet. Den globala ekonomin, beroende av billig oavbruten energi som Dunes universum av Melanie, står nu inför sin egen sårbarhet. Med Herberts ord, uttalade mitt bland Arrakis dyner, kontroll är inte ägande av resursen. Kontroll är förmågan att stoppa flödet. Hormussundet är inte bara en sjöfartsled. Det är den centrala artrén i vår energiberoende värld. Att skära av den, även indirekt genom finansiella mekanismer, avslöjar hur skör globaliseringen verkligen är. Lärdomen från Mars 2026 ekar över århundraden och galaxer. Den sanna makten ligger inte hos den som kontrollerar kryddan, utan hos den som kan störa den.